Hej och välkomna till avsnitt 1218 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 142 i Miserium USA-valet 2020. Idag är det bara en dag kvar tills tisdagen den 3 november när USA håller sitt presidentval. Det innebär att kampanjernas strategier blir mindre intressanta, men det valtekniska desto mer spännande. Och jag tänkte därför här gå igenom just det valtekniska. Varmt välkomna. Ja, mina vänner, vi börjar nu äntligen till slut att närma oss mållinjen i den här långa processen, det här långa racet mot vem som ska bli USAs nästa president, valet den 3 november 2020, alltså imorgon. Och det här är en process som alltid pågår i lång tid. Och jag har poddat om det här i 2 år, sedan januari 2019, och det här är alltså del 142 i min långa poddserie om presidentvalet. Och därtill så har ju väldigt många andra avsnitt också gått in på valet. Det är nästan omöjligt att inte göra det, oavsett vad man än pratar om när det gäller amerikansk politik, och i synnerhet så har det varit så det här året. Men hur som helst, poddserien närmar sig sitt slut på grund av att valet är snart över. Och så här på slutspurten, jag har ju täckt väldigt mycket om vilka kandidater som har kandiderat. Jag täckte ju demokraternas primärval oerhört ingående med alla de här tidiga kandidaterna, Kirsten Gillibrand och alla de här som försvann relativt tidigt, till de som höll ut lite längre, Kamala Harris, och till slut när det var då slutfighten mellan Bernie Sanders och Joe Biden nu i våras då, som Joe Biden då vann. Så att det är en process som jag täckt väldigt ingående. Donald Trump har ju inte ägnat lika mycket tid, därför att han har inte haft några egentliga primärvalsmotståndare, utan han har kunnat köra sitt eget race, och det är först på slutet när han har börjat kampanjen aktivt mot Joe Biden som hans kampanj har blivit intressant och väldigt, ja, underhållande att följa, inte minst då för alla som har sett hans rallyn. Men hur som helst, allt har börjat ta slut, och jag tänkte nu berätta lite om några valtekniska detaljer. USAs presidentvalssystem funkar ju, som ni säkert redan vet, många av er som lyssnar, inte som i Sverige. Det är inte parlamentarism, utan man har ett presidentsystem och en väldigt stor maktdelning. Och därtill så är det ju inte majoritetsbeslut som avgör vem som ska bli president, utan det är delstaterna som röstar utifrån delstaternas respektive elektorer. Och det här elektorsystemet, det finns inskrivet i konstitutionen, i USAs grundlag, så att det kommer inte att ändras så mycket man än pratar eller gnäller om det. Det var ju prat 2016 då, när Donald Trump vann, för att han hade fler elektorer än Hillary Clinton, men hon hade fler i den allmänna röstningen då. Då var det prat om att man skulle avskaffa då elektorsystemet, därför att Donald Trump vann med 304 elektorer mot 227 då. Och Hillary Clinton fick ungefär 65 miljoner röster mot 62 miljoner för Donald Trump, så hon fick fler röster. Så att då var det prat om att vi måste avskaffa det electoral system. Men det finns inskrivet i konstitutionen, och att det skulle ske, det är ju, ja, det är inte ens, man behöver inte diskutera det. Man kan liksom vara upprörd över det ibland, men det kommer liksom inte att ske. Så att det är i mångt och mycket en icke-fråga då. Men elektorsystemet då, det finns ju för att delstaterna ska få makt i att avgöra vem som ska bli unionens president. USA är ett land, men samtidigt så är det en union där delstaterna har väldigt stor självständighet i förhållande till varandra. Och presidenten då, han ska ju vara president för hela unionen, för de här olika systemen som finns i olika delstater. Sen ska sägas, i modern tid så har ju USA homogeniserats oerhört mycket. USA var mycket mer pluralistiskt i förhållande till vilka regler och vilka lagar och så som rådde för, ja, 150 år sedan och för 200 år sedan. Betydligt större skillnad det fanns då än det finns idag. Så att idag så är ju landet mycket mer, ja, ideologiskt och tänkande likadant, anser jag då. Men hur som helst, det här systemet finns ändå kvar, och ja, som sagt, för att balansera och ge delstaten olika makt i det här valet då. Sen är det så här, allt som allt så finns det 538 elektorsröster, och för att vinna så behöver man 270 eller fler elektorsröster då. Och delstaterna, de har fortfarande, ja, fler elektorsröster desto större befolkning man har. California har ungefär, jag tror att det är 54 elektorer. Det är den befolkningsmässigt största delstaten. Och hur många elektorer man har, det baseras på hur många kongressledamoter man har i representanthuset. Det utgår ju helt ifrån folkmängd i delstaten, och därtill då plus de två senatorer som alla delstater har då. Så att det är så man avgör hur många elektorer som varje delstat har då. Så att Kalifornien är ju absolut en av de viktigaste delstaterna, men det är också en ganska ointressant delstat, därför att Kalifornien är totalblått. Alltså det är en demokratisk delstat, så att det finns ingen anledning för Donald Trump att kampanja i Kalifornien, för alla vet att det kommer, den delstatens 54 eller vad det är, elektorsröster kommer att gå till Joe Biden. Så att det är inte så intressant, utan då brukar man mer titta på de här så kallade swing states, alltså delstater där väljarna är ganska ganska 50-50, demokrater, republikaner, och där det kan gå åt vilket håll som helst. Och det är såklart de som är intressanta nu i jakten på de här 270 elektorsrösterna. Och ja, det finns några intressanta då. Uppe i nordstaterna så pratar man om Rossbältet, och där så vill Joe Biden, han hoppas kunna bygga sin Blue Wall uppe i de här norra industristaterna, Michigan, Ohio, Wisconsin och Minnesota och sådär. Och han hoppas det för att de här delstaterna har historiskt varit demokratiska. Industribältet, arbetare, fackföreningar, det finns en lång koppling till det demokratiska partiet i den här delen av USA. Och går vi till Wisconsin så finns det långa band till den progressiva rörelsen också i USA. Men de senaste åren, och framförallt när Donald Trump vann 2016, så var det Donald Trump som vann de här delstaterna. Och i många av de här delstaterna, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, så hade republikaner inte vunnit sedan 80-talet. Så att Donald Trump gjorde en historisk inbrytning i det här blåa demokratiska fästet. Han bröt sönder deras Blue Wall, och den vill nu Joe Biden bygga upp igen. Och Donald Trump pratar om en red wave, alltså röd våg mot en blå våg. Får se vilken kraft där som är starkast då. Men så ser situationen ut uppe i några av de här delstaterna. Och de här delstaterna är swing states, och ja, just nu så kan det gå åt olika håll. Joe Biden är lite starkare, eller han är mycket starkare än vad Hillary Clinton var. Han har mer stöd bland arbetarna än vad hon hade där. Så att det är Donald Trump som har haft en uppförsbacke. Men han har de senaste dagarna, de senaste veckorna fått ett momentum, Donald Trump. Och det är inte omöjligt att han vinner. Joe Biden leder fortfarande med några små procentenheter, men det är inom felmarginalen, och han fick ett enormt uppsving i 7% i ledning i Iowa nyligen, Donald Trump igår, och det visar att det är något på gång i de här norra delstaterna också, i industribältet. Så att vad som helst kan hända där uppe. Det går verkligen inte att säga vem som kommer att vinna vart. Och ja, Donald Trump hoppas på sin röda våg, och Joe Biden hoppas på sin blue wall. Men det är delstater som man måste hålla ögonen på imorgon. I södern då är Florida som alltid nästan den viktigaste delstaten. Det är en delstat med väldigt många elektorsröster. Jag tror 28-29 eller någonting. Jag har inte siffrorna framför mig just nu. Men det är en väldigt viktig delstat, och har så varit under väldigt lång tid. Och ja, även där så är det väldigt jämnt just nu. Donald Trump har kampanjat intensivt i Florida. Han var där igår, och han har varit där flera gånger. Och han bor i Florida också numera, för att han har flyttat från New York. Och ja, hur det kommer att gå, det står att se. Äldre väljare finns det väldigt många av i Florida, och de har historiskt röstat på republikanerna och stött Donald Trump också. Men coronan har fått de äldre att bli väldigt rädda. Och ja, demokraterna har ju narrativet om att Donald Trump hanterar det här väldigt oansvarigt. Och hans kampanjrally kan man kanske kritisera ur ett coronaperspektiv, definitivt. Så att vi får se hur det påverkar Donald Trump. Sen finns det också en stor kubansk community dock i Florida, och de stöder Donald Trump helhjärtat. De minns Castro-regimen och kommunismen, och de anser att Joe Biden, precis som nästan alltid anser om demokraterna, är mjuk mot totalitarism och mot Kuba och liknande. Så att där har Donald Trump stark stöd. Så att vi får se hur det blir i Florida. Andra delstater som står på spel lite grann nu, det är North Carolina. Det här är en oerhört viktig delstat för republikanerna. North Carolina är historiskt en delstat som har röstat på republikanerna i presidentvalen, men kunnat rösta på demokrater på lokal nivå. Men nu har en demografiförändring skett lite grann i North Carolina, och det finns väldigt många svarta och andra som överlag röstar med på demokraterna, och det innebär att man kan inte ta North Carolina för givet längre som republikan. Och förlorar Trump i North Carolina, då kommer det att, ja, då ser vägen framåt väldigt svår för honom. Så att han måste gå i försvarställning i North Carolina, och det är därför han har varit där också kampanjat då. En annan delstat som är oerhört viktig, och den är viktig på grund av hur själva det här elektorspusslet ser ut, det är Arizona. Arizona är en liten delstat med bara 11 elektorsröster, men Arizona kan komma att avgöra allt, därför att det finns olika scenarion som gör att ja, att det kan bli väldigt jämnt, och då handlar det om vem som vinner Arizona. Och Arizona är också en delstat där Donald Trump måste gå i försvarställning. Historiskt har Arizona väldigt länge röstat på republikanerna. De har väldigt konservativa värderingar i Arizona, men nu är det så här att det finns tre väljargrupper eller tre förändringar som har gjort att Donald Trump har hamnat i dålig dager. Dels så hamnar han ju på kant med John McCain, Arizonas ikoniska senator som avled 2018. Och John McCains änka Cindy McCain, hon har gått ut och sagt att jag röstar på Joe Biden, inte på Donald Trump. Och många av de etablerade republikanerna i Arizona känner förmodligen likadant. Verkligen inte alla, men många. Därtill så finns det väldigt många mormoner i Arizona. Arizona gränsar ju till Utah. Och Donald Trump har också gått hårt fram mot Mitt Romney, som är mormon. Och Donald Trumps, ja, tidigare levern eller vad man ska säga, men han har ändå en historia av sexuella utsvävanden och sådär, jag tror att det är överdrivet, men det finns i alla fall i bakgrunden, och därtill så har han många uttalanden i bagaget, och han uppträder ohyfsat och sånt, och mormonerna gillar ju liksom det här med att ha en fin moral och leva anständigt och så, så att de, ja, de känner sig inte bekväma med Donald Trump av de skälen, och därtill då hans fight med Mitt Romney, deras främsta politiska ansikte utåt. Så att det är också en nackdel för honom i Arizona. Det brukar inte vara så för republikaner, men det är så för Donald Trump. Därtill så växer ju det latinamerikanska communityt i Arizona. Och Donald Trump brukar alltid hävda att han vinner fler och fler svarta och fler latinamerikaner. Och det är sant, men demokraterna gör också det. Och ja, latinamerikanerna i Arizona röstar ju högre utsträckning på demokraterna än de röstar på republikanerna, så är det. Och det innebär helt enkelt att den gruppen växer, så är det demokraterna som proportionellt fortfarande får fler av deras röster än republikanerna får. Så att de sakerna ligger Donald Trump till last i den här viktiga delstaten i Arizona, som kan bli just vågmästarstaten om vilken av de här kandidaterna, Joe Biden eller Donald Trump, som ska få 270 eller fler elektorsröster. Så att så ser det ut i för morgon, och det är också så här då att väldigt många har röstat, nästan 70 miljoner amerikaner har redan förtidsröstat och poströstat och sådana saker, och det innebär helt enkelt att väldigt många av rösterna kommer inte ha räknats klart imorgon på tisdag. I vissa viktiga delstater som Florida, då kommer man förmodligen ha räknat allt under natten, och vi kommer ha goda indikationer från andra delstater som Texas, och många av de viktiga delstaterna, de kommer, kan sägas, de kommer ha hunnit räkna sina röster imorgon. Men alla kommer inte ha gjort det. En del uppe i industribältet kommer inte ha fått alla röster räknade, och det här innebär helt enkelt att när vi får besked under kvällen och natten då, natten mot onsdag svensk tid, om vem som vinner, så kan det se ut i början kanske som att, ja, Donald Trump leder, för att han kanske får ett uppsving nu i slutet. Men så kommer poströsterna komma in, och många menar då, eller bedömer att där har fler demokrater röstat, så att då kanske Joe Biden kommer att göra lite comeback. Så att det slutgiltiga resultatet kommer sannolikt inte att komma in imorgon. Men däremot så kommer vi kunna se, alltså vi kommer kunna åtminstone spekulera med trovärdighet imorgon att vem som blir president. Alltså genom att se vem vinner Florida, därför att det är en swing state. Texas, vinner Donald Trump där, förlorar han där, då är det ju väldigt svårt, kört i princip då. Men sannolikt vinner ändå Donald Trump Texas, även om det har blivit lite jämnare på slutet. Men vinner Donald Trump Florida, då har vi en god indikation där. Börjar han vinna en del av de här delstaterna uppe i Rossbältet då, industribältet, då har vi också en god indikation på vart det är på väg. Så att vi kan titta på vissa nyckelstater imorgon, Florida framförallt skulle jag säga, för att se åt vilket håll vinden blåser. Och jag tror nog att vi kanske inte vet med säkerhet, men vi kan nog få en ganska god uppfattning imorgon, i alla fall om det blir en landslide för någon av de här kandidaterna, eller om det blir kusligt jämnt och en fight på knivsäggen imorgon. Så att det var lite grann om det. Och jag kommer att åka ner till Stockholm, jag kommer att medverka i svensk media faktiskt, på många olika håll. Jag kommer att sitta på SVT morgonstudion imorgon klockan 7.20, sen kommer jag vara med på kvällen på Aftonbladet TV, på Sveriges Radio, på Expressen TV och under natten på SVT också, tror jag. Och sen så morgonen därefter så är det fler intervjuer på Aftonbladet, Expressen och på andra håll. Så att jag kommer att dygn och faktiskt flera dagar där jag kommer att vara i svensk media i stor utsträckning. Jag ska försöka podda från mitt hotell, men vi får se vilken mån jag har tid och i vilken mån jag orkar. Men jag ska försöka göra en podduppdatering i, ja, kanske imorgon i alla fall. Och sen får vi se när min eftervalsanalys kommer. Men så är läget, och ja, nu har ni fått en kort uppdatering då om vad som gäller inför den spännande dagen imorgon. Vi hörs. Det var avsnitt 1218 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, men vi hörs snart igen.
Thank you.